Övermark postexpedition står ovanför dörren. Vi stiger på då. Jag har ärende till posten. Här var det varmt och ombonat. Hallå, hallå.
Jaha.
Det stod postexpedition ovanför dörren så jag tänkte jag ska stiga på då. Jag har ett brev jag vill skicka iväg och det är viktigt.
Viktigt brev som du ska skicka iväg.
Ja. Och här står Eivor Eklund bakom möter emot. Mm-hmm. Hej på dig.
Hej, hej, hej. Och välkommen till Övermark postmuseum.
Just det. Det är inte en aktiv post utan ett museum.
Ett museum, ett litet museum som vi har inrättat i samma hus eller område som Hembygdsföreningens övriga hus finns. Mm. Även ungefär 10 hus har vi här sammanlagt. Och här i den här lillstugan så har vi ett postmuseum.
Mm. Hembygdsmuseet, det finns ju i var och varannan kommun, men postmuseet, det är lite mer ovanligt, tillåter jag mig att gissa.
Det kan jag nog intyga.
Ja.
I Helsingfors finns ju ett post- och telegrafmuseum, men jag kan inte säga att det finns i övrigt, utan vi har ett och sedan 1983.
Och Övermark så är ju, när det gäller post, så har Övermark en väl speciell betydelse.
Ja, vi kan väl säga att Övermark kommun och hade egentligen den första postanstalten på 1800-talet här i Närpes. Det hör ju till Närpes numera.
Mm.
Men 1883 så fick vi första postanstalten hit. Och det var många andra begivenheter, till exempel handelsbord och liknande, som var för apotek som var det första här i området.
Mm.
Det finns ju en lång historia förstås med det här posten. Här kan man ju nog säga ända från 1600-talet. Men medan man hade det här så småningom gästgiverierna som skulle ta hand om posten.
Ja.
Och egentligen om jag ska berätta en historia från 1700-talet. Ja. Då man nämner första gången Övermark och det här med posten. Det var att det var gästgivare Henrik Brenn och i februari 1779 så fick han vara hemma från läsförhöret i väntan på postens ankomst.
Oh.
Så månne inte, han var ganska nöjd med att inte behöva vara på den där obligatoriska läsförhörs.
Precis. Mm.
Det kan jag tänka mig, ja.
Ja.
Så att då nämnde man om redan att man körde via Övermark tidvis.
Ja.
Men så småningom då så blev det en mera, ska vi säga, vecko- eller daglig förbindelse mellan Vasa och Kristinestad via den här Övermark.
Ska vi gå och titta lite på den här kartan?
Vi kan göra det, ja, så får vi se den här sträckningen, hur den såg ut.
Postkarta över Finland från någon gång länge sedan.
Det var från 1903 skulle jag säga. Den visar här, ja.
Mm. Mm. Så då är det Storfurstendömet Finland vi pratar om.
Storfurstendömet Finland, här ser vi den här gränsen. Och så har vi en stad som heter Nikolajstad.
Just det.
Mm. Och där det, är det någon som känner till Nikolajstad? Jo, det är ju... Det är ju Vasa. Mm.
Och därifrån kom jag idag via Riksväg 8 och sen vände jag in på det som numera heter Vasavägen. Men den berättade att hette något annat förr i tiden.
Adolf Fredriks postväg kan man börja kalla den här. Därför att den där kung Adolf Fredrik på 1700-talet så reste ju omkring i sitt kungadöme och var hit till Finland förstås. Och så kunde ju han då körde här längs kusten.
Ja.
Så det berättas nog att han körde här. Och man vet ju att till exempel i Kankanpää finns ju kuning Kanlehde som också är från hans tider. Han drack vatten och så vidare.
Ja, ja.
Så att vi får väl vara riktigt nöjda att vi har en sån här rak fin väg då från från det här Vasa och genom övermark när Börtom övermark, Yttermark, Närpes och så till Kristinestad. Kristinestad var ju också en viktig post.
Ja.
Anhalt förstås.
Mm. Och här är en massa svarta prickar och här förklaras en stor prick är ett postkontor och så finns det postexpeditioner av första klass, av andra klass, poststation och posthaltpunkt. Det är många grader.
Ja, det var faktiskt väldigt viktigt med det här. Man ser ju just de här prickarna här på postkartan att det var väldigt tätt på landsbygden och överallt. Att det var viktigt med den här posten nog. Och först i början var det ju förstås kanske det här högerstånden. De hade också till och med egna kuskar som hämtade posten, länsmän och inom kyrkan och så vidare. Men,
ja.
Men sedan blev det ju förstås mer allmänt då att folk börja använda posten då.
Mm. Mm.
Så det finns ju en lång historia nog kring det här med posthantering.
Ja. Nå ja, här på Postmuseet så här finns ju en massa utrustning som hör ett postkontor till. Och eftersom det här är serien Ljud vi minns så nu ska vi få lyssna hur det lät i tiderna. Vi börjar med tändstickor.
Nå, jag tänkte jag skulle tända här. Två ljus. Om det nu lyckas.
Om stickorna vill. Sådär.
Vi har här på bordet så har vi ju två ljus. Det var ju vanligt förstås. Det kan ju hända att det behövdes till olika saker.
Mm. Upplysning förstås.
Just, jo. Sedan så skickar man då ett rekommenderat brev till exempel som ska ha ett sigill på baksidan så då hade man såna här lackstänger, röda lackstänger som man då kunde värma och fick då en sån där blöt gegga här som man kunde. Vi ska ta upp här och se om vi hittar något kuvert här.
Sådär.
Det har ju en ganska stark lukt kanske, vet inte om vi kallar det för doft eller lukt.
Ja.
Mm-hmm. Men vi får i alla fall en sån här. Då kunde man liksom så att säga försegla det där ytterkuvertet på som skulle innehålla då ett mindre kuvert där den där adressatens kuvert.
Ja.
Mm-hmm. Och så kunde man ju då eller så stämplar man då just i den här. Det här ska nu se om vi kan använda något sånt. Man gjorde då ett rejält avtryck, ska vi säga.
Sådär. Vad var det för en stämpel du använde?
Nu tog jag ett gammalt stämpel här faktiskt från Karaoke. Jaha. Som vi har här på. Vi ska spara det andra till det andra,
ja.
Stämplingar. Om man sänder pengar till exempel till en jag skulle sända pengar till dig så,
ja.
så då kunde jag gå till posten och säga nu vill jag ha det här rekommenderat och så satte man in då det här. Det var ju dyrare då med andra
givetvis.
Ord. Ja, och så blev man det, så att säga man fick ju en kvittans på det där.
Just det,
i post,
att man har skickat då.
Ja, att man har skickat så att man kunde följa upp det här då. Ja, man visste ju inte vad det innehåll förstås, men att man kunde ju liksom.
Ja, det behöver man inte visa åt posttjänsten personen.
Nej, utan då sattes det helt enkelt i ett speciellt kuvert då, som man kan säga.
Just det, här har du ett autentiskt gammalt med två sigill.
Jo, så satte man in kuvertet så här och så. Gjorde man just det här
precis.
Som jag precis visa. Med.
Vad står det här till Öfvärmark?
Öfvärmark från postkupén nummer 5. Ja.
Har det kommit med tåg då ursprungligen?
Det är
eller?
Möjligtvis så. Vi ser ju inte precis här. Det är mycket skrivet på det här också. Man,
går stämplarna
åter. Ja, det är frågan om. Ja, jag vet inte. Kanske den där. Det är nog som postkupén. Skulle det vara någon slags postkupén? Jo, så det är nog deras stämpel då, så att säga.
Ja. Nåja.
Så, men det var ju en möjlighet. Men annars så köpte man frimärken på posten. Och när man skulle skicka iväg post. Och så skulle det stämplas. Det är inte som nu för tiden när nästan inga brev stämplas. Utan fastän det går via sådana där sorteringscentraler. Så att,
och det är ju maskinellt stämplade, om det är alls stämplade.
Jo, så är det. Mm.
Men här har du hederliga gammaldags.
No, jag har några
frimärksstämplar.
Frimärksstämplar, jo. Jag ska se, jag kan inte ta fram mitt. Du ska väl skramla.
Aha, är det inlåst?
Jag ska skramla här nu. Ett gamla
kassaskåpet.
Kassaskåp får vi se om vi får. Det här kommer från Yttermark, från den här post. Från en gammal postmästare som verkar i Yttermark, Mats Wilhelm Kamb. Och det är hans skrivbord, stol och kassaskåp och lite attiraljer som kommer därifrån.
Ja. Ja, ska vi se här om du hittar.
Ja, vi ska hitta här. Man tog ju förstås fram det här gamla, ett gammalt skrin då med. Med pengar till exempel.
Ja.
Här har vi lite. Smått och gott. Lite frimärker och här finns ju också såna här etiketter med, som visar flygpost.
Ja, den kom senare.
Jo, den kom senare, jo. Gamla frimärken och så vidare. Mm. Så man förvarar ju förstås frimärken och pengar och även den här poststämpeln vanligen då i det här kassaskåpet, men här har vi den på utsidan för syns skull.
Mm.
Mm. Oj, förlåt.
Ja. Och ni har visst en egen stämpel.
Här finns en egen stämpel. Övermark har ju haft då, som sagt, länge på postanstalt eller på post. Och Yttermark har det här. Det var det inte den andra. Den här kanske då från. Det som är lite speciellt här, troligen hade det varit rysk text här och det är bortfilat.
Jaha, just. Vid självständigheten så filar man bort den då.
Det kan vara så. Att, men här är ju vissa delar bort.
Ja, där är datummekanismen bort.
Ja.
Mm. Ja. Då får vi se dynan.
Jag har varit nog och försökt preparera det, men det kanske har gått in. Och sen den är väldigt, väldigt nött, ser man nog. Mm. Det var ju, om man ska säga, vara liksom som filatelist så ska man ju inte godkänna vad som helst, utan då ska det ju vara väldigt speciellt att man ska vi säga stämpla på ett visst sätt så att det syns datum och orten, och så kan man lägga ett bredvid stämpel så att man får den synligt och prydligt. Ja. Och vi har nog, här har vi en hel del som vi har samlat. Och så har vi ju en del.
Första dagskuvert,
för vi har många, många första dagstämplar, eftersom vi har ju haft en livaktig verksamhet kring att ge ut vykort och julkort. Mm. Och på så sätt dokumentera olika händelser. Så jag har ju nog en hel del.
Ja. Aj, här har du gamla gamla brev i sparon med övermarkstämpeln på.
Här finns nog mycket. Jo, vi har haft mycket, mycket aktiviteter här.
Mm. Oj, och så är det sådana här.
Sådana här brevslutamärken.
Övermark postexpedition.
Jo, det är faktiskt i början av kanske 90-talet. Så fotograferar jag den där skylten där på utsidan som du berättade om just. Och här står det ju då Övermark postexpedition, och här är det sån där brevslutarmärken.
Ja. Och då är det, var, man kan säga, det var med van hand som du stämplade, för du har jobbat på post i tiden också.
Jag har jobbat 12 år nästan på, och lite här också i Närpes, men det var ytterst lite när jag flyttade hit. Men det fanns ju i varje by nästan, fanns det en postanstalt.
Mm.
Poststation eller postexpedition, och så fanns det ju...
Vad är skillnaden?
Station hade ju kanske färre, ska vi säga, bestyrelser eller liksom aktiviteter, medan en expedition kunde ta då ifrån samla, ska vi säga, från de mindre postanstalterna då liksom, och hade fler olika aktiviteter på sitt. Jo.
Ja.
Nu ska vi se här nu, till exempel har vi ett brev nu som är stämplat då med Övermark den 10/12/90. Vackert stämpel som du ser. Och så ett brevvitsstämpel som är en av våra brevvitsstämpel som vi har haft genom åren.
Det är julfrimärke och god julstämpel. Mm.
Det är Postexpeditionsmuseet i Övermark. Det faktiskt kallas så egentligen. Så här har vi en bunt från den.
Mm.
Sedan har du väl också andra. Ett annat stämpel som vi har här, så det det här kanske speciella postmuseum, Övermark hembygdsförening RF.
Riktigt brevkuvert med ett hus på.
Mm, precis. Från 30/4. Jag ska se, det lite otydliga. 94 kan det vara här,
ja,
kanske. Mm. Jo, det var ju viktigt att man skulle hålla de här, nog de här stämplarna fria från damm, till exempel med att putsa dem och lite hålla dem i skick, så att säga. Men de nöttes ju, man ser nu här att här har det nog liksom lite bara mer nött.
Ja.
Ja.
Och då är jag hann på min tid också vara kund på postbanken. När börjar posten bedriva bankverksamhet? Du berättade att man skickar ju pengar via posten.
Ja.
Så det var ju på sätt och vis naturligt att man började med bank.
Det är en historia som inte jag riktigt är... Ja, det måste ju nog vara gammalt förstås. Ja. Postbanken har ju nog förstås funnits länge. Och jag kommer ju själv ihåg då från 70-talet. Så kunde man ju sätta in barnbidrag och man kunde få pensioner. Och barnen hade sina guldgrisar. Guldgrisklubben var ju en aktiv klubb.
Det är fint att vara medlem i guldgrisklubben, hette det då.
Ja.
Det var sloganen.
Jo, så det här, och man hade postbankböcker och förstås då satte man in sin summa. Och då skulle det också slås ett stämpel där.
Ja.
Så den där poststämpeln var nog väldigt, väldigt viktig i alla möjliga sammanhang. Och kvittanser om man skickar postförskott eller, eller någonting annat också. Inbetalningar, gjorde inbetalningar förstås på. Det var ju inte som nu som det sker elektroniskt.
Ja, med telefonen.
Ja, och sånt där. Så att det var, jag kommer jättebra ihåg det här häftena man hade där man kunde skriva in då att den summan och där, så vidare. Så.
Ja.
Så att nog hade ju varit en helt mycket som har hänt inom posten. Ja. Så jag tänkte här, vi har ju haft flera post, ska vi säga, stationer Pörtmossa till exempel.
Här oj då.
Har vi en stämpel då som visar 31.12.84. Wow. Pörtmossa, det var ju före du kom hit till byn så att säga.
På tal om filateli, sådana här stämplar som inte liksom finns mer, alltså det borde ju vara eftertraktade kan man tänka. Inte själva att få tag på stämpeln men att få ett brev med den stämpeln.
Jo. Jo, men jag sa ju det där, jag pratade med dig så jag sa att jag brukar guida barn hit på postmuseet och från skolan. Och så brukar jag har ju också bläckpenna, ni hade ju det här med.
Det har vi uppmärksammat.
Jo, precis, med att skriva med stålpenna och bläck.
Mm.
Så hade jag barn då att skriva sina egna vykort eller julkort. Och så sa jag att vi ska ju skicka till era mor- och farföräldrar riktigt handskrivna julkort och önska dem god jul och så vidare. Då var det en pojke som sa, man kan nog checka med telefon. Man kan nog skicka med telefon också.
Ja, men inte det är ju alls samma sak.
Jo, så att jag brukar tycka att det handskrivna och det där att man ger tid åt handens verksamhet är jätteviktig.
Mm.
Mm. Och här har vi ju annars också, man talar om den digitala världen, har vi ju också 100 år gamla tidningar. Och
ja, så att, och vad är det här då för?
Nu här är det mycket såna här samlat som just från
aj, det är sådana klippkort då.
Och lite allt möjligt.
Visitkort då.
Så har mycket vykort och allt möjligt. Så nu finns det här. Har vi den här Mats Wilhelm Kamp som jag berättade om.
Ja.
Mm.
Och här är ett helt album med försedas. Och där har vi Urho Kekkonen. Och Övermarkstämpeln på honom.
Han ska nog också vara med och
Eino.
Ja, precis.
Jag känner igen en del av frimärkena från min tid som filatelist.
Det har ju varit en livaktig filatelistförening här i Närpes och en av de här som var med då och tillskynda, ska vi säga, som man brukar säga, så var ju Rafael Lönnqvist som var lärare på Folkakademien Yttermark.
Ja.
Så han var ju filatelist och flitig med den.
Mm.
Mm.
Det minns jag mycket bra, det här frimärket. Och där är en till stämpel.
Ja, Refsbäck. Vi har ju haft flera av de här olika mindre postanstalterna. Så de var ju tätt så att säga.
Ja.
Mm. Här är jag själv skrivat. Och här finns ett bredvidstämpel från Ähtäre djurpark. Ja. Här har jag skickat 10 juni 1985 till postföreståndaren som bodde granne med oss, Eva Strandberg. Så hon var långvarig postföreståndare här i Övermark och var väldigt duktig med det. Så att,
och där har vi en Kristinestadsstämpel, den ser speciell ut.
Jo, det är från sommarmarknaden.
Ah.
12-13/7/1985.
Ja, det är ett och ett skilt kuvert också med den.
Jo. Mm. Så att Det är riktiga dyrgriper här.
Och ser du minnes frimärke över Olof Palme?
Mm. Absolut, ja, det kommer från Sverige. Ja. Ett första dagskuvert som man kallar ju det här med. Mm. Som har sådana speciella.
Och Stockholms postmuseum.
Mm.
Det kommer en hälsning hit.
Ja, till just det, till Eva. Det är hennes, hon som har donerat det här i tiderna.
Mm. Riktiga skatter här.
No, det får man nog säga. Och man önskar ju förstås att folk mera skulle liksom tänka på att ta sig tid att skriva ett kort och brev och handskrivet. För här har vi ju handskrivna brev och sånt där. För att det är viktigt nog att inte det blir en historielös tid det här heller.
Det blir som ett vakuum.
Ja.